Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 28 oktober. Känner du, Thomas, när du går ut i den friska höstluften och drar in den i lungorna, vad det är för tid, vad det är för dagar?
Nej, det gör jag inte. Vad är det för dagar?
Det är Olof Lundiga dagar.
Ja, nu känner jag det. Det är alltid Olof Lundiga dagar.
I ditt liv?
Ja, i mitt liv. Det är fotbollsande Europa, det är Champions League och sen så är det under pressure-stolen när man sitter och kollar på gamla repriser. Och nu har det äntligen kommit en ny säsong, Olof. Så nu får man liksom pulsa. Sen också.
Ja, säsong 6.
Otroligt. Vinner ni?
Det kan jag inte svara på.
Det kan du inte svara på. Men ni vet ju vid det här laget att när det är Olof Lundiga dagar så brukar vi bjuda in Olof Lund för att då ta ner allt som hänt. Allt från den allsvenska fotboll som spelats till den landslagsmässiga som ska spelas till det inrikespolitiska fotbollslandet, hur det ligger och så vidare och så vidare. Du är dessutom återigen bokaktuell. Din fjärde bok, Sporten och livet enligt Lund, den releasade för en dryg månad sedan. Hur har den mottagits?
Ja, men det är hyfsat bra. Det är inte som det har varit. Detta är ju mer en samling. Lite nyskrivet och en del gammalt, så att det ger ju inte riktigt samma eko som när jag släppt mina andra böcker. Det får jag ju villigt erkänna. Men ändå positivt. Det är kul att eftersom jag har skrivit några böcker nu att jag verkar ha några som gillar vad jag skriver och plockar upp boken. Så att det är lite uppfriskande.
Lundsekten. Vi har Niva-sekten, vi har Toto-sekten och vi har Lundsekten.
Ja, det är i så fall en oerhört liten sekt jämfört med de andra två. Men vet, den finns kanske ändå.
Jag vet inte om du såg det lilla klipp Thomas skickade ut på sin Twitter igår kväll. Från Hammarbyklacken, antar jag, på Studenternas i Uppsala.
Ja,
med en Hammarby-supporter som var oerhört lik Erik Niva. Men det kan ju inte varit Niva.
Han var väl i Malmö och körde sig
bra. Nej, väl på turné.
Så jag vet, men det var väldigt roligt. Och så hade Thomas skrivit något i stil med att till slut så kunde han inte stå emot efter alla år i Gröndal. Visste att det skulle sluta så här. Det var roligt.
Nej, det var humor. Jag missat faktiskt den igår. Det är ett sånt flöde på sociala medier så jag kan inte alltid manövrera fram
mig. Så är det. Det jag skulle komma till i alla fall med din bokstreak här, det är ju att den första boken hade ju inte det här prefixet enligt Lund, utan då hette den väl vad jag pratar om när jag pratar om fotboll. Men sen så har det blivit då allsvenskan enligt Lund, landslaget enligt Lund och så nu då sporten och livet enligt Lund. Den titeln tycker jag ändå flörtar lite med att den kanske sista droppen ur liksom fotbollstrasan är urkramad, men att du nu efter din tredje enligt Lundbok har sparkat upp dörren till ett oändlig marknad, att du kan liksom köra på med lite vad som helst enligt Lund.
Ja, jag fick ju av någon som jobbar med Alla mot alla produktionen, fick jag ett sms när det var klart att denna skulle släppas. När kommer Alla mot alla enligt Lund? Nej, det är väl jag är inte så delaktig i titlarna, kanske lite mer i denna, men i den första var faktiskt mer min förläggare, den vad jag pratade om när jag pratade om fotboll som jag sen vägde fram. Så att,
men det har ju satt sig med enligt Lund.
Ja, jo, jag vet det. Och fotbollstrasan är kanske utkramad på det sättet. Just nu, det är så bökigt och jobbigt själva skrivandet. Sen är ju det andra rätt så roligt. Så att jag orkar inte tänka på att jag ska skriva någon bok till. Utan det är kanske de fyra böckerna. Så stänger man bokbutiken efter det.
Ah! Det hoppas jag inte. Jag
tror nog det kan komma en till bok.
Ja, alltså man vill ha
livet är långt.
Sverige enligt Lund.
Ja, det skulle
jag. Den hade jag läst. Nej, men jag måste säga det att jag har återigen satt mig framför brasan ute på Hattudden och läst denna bok. Och om de tidigare har varit väldigt mycket liksom hands-on på det fotbollsmässiga och man har slukat detaljerna kring när man har bytt förbundskapten eller olika övergångar inom allsvenska klubbar och så vidare, så var det ju här snarare en jävla fin resa och beskrivning av hur det är att jobba i den här branschen och ja, men, känslokval och hur man tacklar jobbet i relation till det privata. Och, så att jag rekommenderar alla som på något sätt antingen är i den här branschen eller liksom vill in i den här branschen att läsa den för att få någon slags djupare inblick och förståelse för vad det är du och många sysslar med.
Ja, det är kul att höra. Att, för lite så är det ju. Det är ju lite mer några personliga texter. Dels det nyskrivna första kapitlet om vägen fram som journalist. Men sen även har jag några texter om mina föräldrar som ju kanske inte nått någon större publik tidigare. Som en som var om en antologi. Och där man ju också får inblickar i ja, men det svåra valet. Vad ska man välja när man blir stor? Jag har själv barn nu som är 20 och 22 år som just står i det som jag själv minns inte helt lätta perioden av livet, att vad ska jag bli när jag blir stor, och avundsjuka man kan känna för de som vet vad de vill att de ska göra. Jag visste ju verkligen inte det, utan jag började läsa till journalist när jag var 28 och började jobba när jag var 30, och när jag kom till Expressen som praktikant som 30-åring så kände man sig inte jättekaxig när de riktiga S-en insåg man, ja men de är ju 8-10 år yngre än vad jag är. Jag har jobbat 5 år på lokaltidning innan de är liksom handplockade till Expressen. Jag är 10 år äldre, jag kan ingenting. Nej, det var rätt prövande.
Men jag bär med mig det du sa på din releasefest på Brillo här i Stockholm för 2 månader sedan någonting. Att du alltid under liksom skoltiden och uppväxten kände att du inte var speciellt bra på att skriva. Att du kanske aldrig riktigt har känt att du är bra på att skriva. Men att det går ändå. Och det tror jag många liksom, kanske brottas med, att man inte tycker att man har samma kvalitet i pennan som många man ser upp till, men att man liksom inte behöver ge upp för det.
Nej, och det är ju att man kan lära sig att journalistik är mycket mer än bara kunna skriva. Det är klart att det är fantastiskt med de som kan skriva på ett otroligt härligt sätt som bara drar in en i texten, oavsett om det är en Mats Olsson som jag ju växte upp med när man läste honom i Expressen, eller idag. Jag tycker fortfarande Simon Bank är fantastisk, så han kan dra in en i en text och så. Men det finns andra liksom sätt att man kan bygga kontakter, man kan ha en nyhetsnäsa, man kan ha... Jag menar, Daniel Kristoffersson på Expressen är väl ett utmärkt exempel. Jag tror faktiskt han har sagt själv i Resumé att när han satt med Johan Orenius, som nu är på Offside, men han var ju på, att han kunde inte skriva som Johan Orenius. Ja, men jag får satsa på någonting annat. Att man faktiskt kan nischa sig på ett annat sätt, och att journalistik är mer än att skriva. Men
mig veteligen har inte Orenius dragit fram så många övergångar i transferfönstren.
Nej, det har jag inte. Men han är också bra på att skriva och skildra och... Men att man kan liksom under resans gång lära sig att journalistik är mer. Sen har jag väl alltid plågats lite av att jag kanske inte tycker att jag skriver så bra. Men nu är jag så gammal så nu kan jag kan leva med det mer än vad jag kunde förr. Det är ju en fördel med att bli lite äldre, att man kanske inte hetsar upp sig annat över hur det går i Alla mot alla.
Även om du började när du var 30 så har du varit med väldigt länge nu. Hur tycker du sportjournalistiken mår i Sverige idag?
Just nu mår den väl lite ljummet skulle jag säga, men jag är ju mer rädd för framtiden. Jag tror att vi går inför rätt hårda tider, att man ser att mediehus, till exempel Sveriges damer spelar väl i Skottland, jag tror knappt någon var där av några medier.
Irland?
Ja, men det var Irland och VM-kval som spelade en träningsmatch mot Skottland. Vakna. Och de hade inte, jag tror inte SVT ens hade någon studio. Före de sände i SVT 24, det hade de ju aldrig gjort med herrarna. Men liksom, det speglar också, jag menar, vi åker inte på samma sätt. Vi åkte inte heller på träningsmatchen. Vi var på Irland naturligtvis, men vi på VM-kval. Alltså,
jag vill säga att det är en stor anledning till att jag slutade på Expressen. Var att, sista 3-4 åren så att jag krönikerade in internationell fotboll framför TV.
Ja. Och det är ju dit man går. Sen kan man ju säga att Expressen till exempel köpte plötsligt ligan rättigheterna, ja, och de stod på innerplan med en studio på PSG.
Ja, men det känns ju inte långsiktigt. Det känns inte som den satsningen. Dels kommer bära någon frukt för Expressen, för allting räknas ju. Statistik och det är klick och det är i slutändan intäkter.
Ja, nej, så är det, och det är det som gör att jag är orolig. Jag läste också en intervju, inte senaste journalisten, men för ett nummer innan det, så var Erik Niva porträtterad av Claes Granström och den motvillige influeraren. Apropå, nej, men liksom, Erik har gjort en fascinerande resa, att han liksom har skapat en podd som ju är otroligt populär och är på turné. Och det är liksom navet i hans verksamhet. Sen är han lite frilans till Aftonbladet och Viasat. Och han var ju själv, nu är det ju inte han som läser reklamspottarna i sin podd, men han var själv, han uteslöt inte att det skulle bli så i framtiden, för han menar att det här förändras. Så jag tror att det är lite så, vi är i en förändringens tid, och spelreklam som alltid är ifrågasatt kan ju ändras. Då kommer intäkterna minska, och då kommer intäkterna till journalistik minska, tror jag. Så att jag tror att det kan vänta lite tuffa tider för de som gillar sportjournalistik.
Jag vet tidigare när vi har pratat om det att du har liksom ja, men bävat lite för en framtid där du kanske inte har maxpuls i stormens öga. Hur länge ser du dig liksom hänga med
i brintid här?
Framkanten? Nej, men, alltså, jag säger inte att du vill köra på i 15 år till, men att du inte har den platsen, utan jag tror att det snarare är liksom, hur länge orkar man gå främst i ledet och ha det driv som du har?
Nej, det är en bra fråga och det är ju alltid lite svårt att veta hur långt kvar det är på ljuset. Än så länge känner jag liksom inget slut, men det är klart att jag kan uppleva att vi jobbar så otroligt mycket mer idag och på något sätt ökas det ju hela tiden och vi har alla ägare. Vi har ju Telia som ägare nu som ju köpte TV4 och Simor dyrt. De vill ha avkastning. Så är det med alla ägare och ja, då är det rätt tuffa krav och då känner man ju också tryck. Inte så att Telias koncernchef är på mig, men jag känner liksom något slags tryck att ja, men man måste se till att leverera podd, man måste leverera det. Och man vill ju inte bli utbytbara, även om alla är utbytbara, så känner jag att ja, men jag ligger i.
Det är svårt att tacka nej. Alltså det kunde jag det upplevt också på Expressen. Om inte jag tar den här krönikan, kunde vara på den nivån också. Om inte jag tar den här krönikan, tar någon annan krönikan. Och då kanske ja, den börjar skriva mer och då skriver jag mindre och så finns det ingen plats för mig. Och så här. Så att det finns ett tryck hela tiden att leverera också. Och du blir ju bedömd för din senaste insats, precis som en fotbollsspelare egentligen. Din senaste krönika, din senaste tv jobb. Jag menar, gör du en usel sändning nästa gång ni sitter i C-more, då skiter ju folk i vad du har gjort innan.
Mm. Ja, och jag tror också att men lite har du rätt i det där att rädslan av att tacka nej, för att det är ju många som tycker att det här är roliga arbeten och vill gärna in och är beredda, och jag har ju själv varit där när jag var på Expressen i början då som praktikant och jag var på Nöjet, då jobbade jag extra på sporten gratis liksom, och jag menar man kan säga att Expressen utnyttjade mig, men jag utnyttjade ju dem också, alltså. Och det, jag fattar att folk är sugna och tycker, för det är ett fantastiskt roligt jobb. Det är också nackdelen, därför det är svårt att...
Det är väl också väldigt påtagligt fortfarande. Jag kommer ihåg när vi var i Malmö här i deras Champions League-playoff mot Ludogorets. Och vi sände väl till midnatt när alla var avmyggade och mickade och hade liksom lämnat arenan, så var vi men en bra bit efter midnatt. Och så ringer Olofs telefon och man hör bara, ja, 07:20, nyhetsmorgon, absolut, jag är på, jag kör. Och det, alltså så här, där kan ju du säga, nej, ja, det går inte.
Nej, det är klart att jag kan, men det har jag inte i mig. Jag är liksom...
Och så står du där i ett dike med Matte Tjärnström.
Nej, han knäffade ner mig för han tyckte att jag fattade inte att jag stod i en buske. Det såg jävligt märkligt ut. Och lite roligt. Ja, men det är ju liksom lite min... Där har jag min arbetsmoral från mina föräldrar som inte lever längre, men som födda på 30-talet. De gjorde sin plikt och det gör jag också. Så om någon ringer och frågar så säger jag 99 gånger fall ja.
Sporten och livet enligt Lund köper man väl lite överallt där man
absolut
köper böcker?
Absolut, det finns ju, men vill man slå till på ett bra pris så finns det via Fotbollskanalen och Adlibris har något paket som, det är lite extra förmånligt.
Är det lika mycket signeringsturné den här gången?
Ja, det blir lite, jag var faktiskt i måndags var det väl, eller tisdags, dagarna flyter ihop. Någon dag i den veckan var jag med Jonas Eriksson på NK, var ju väldigt lyckat, mycket folk, han sålde mycket mer än vad jag gjorde och det är ju inte, det är inte konstigt. Och det unnar jag honom, för han är en tävlingsmänniska.
Powerposition han har tagit, Jonas Eriksson.
Ja, det får man säga. Men det var väldigt kul. Och sen så ska jag på en rejäl Skåne-turné, 10 ställen i samband med i början på december. Och så blir det lite i Stockholm också.
Underbart.
Ja,
jag bara tänkte, det, när vi ändå har det här, kan vi göra något speciellt? Eller? Jag ser att du har en bok med
dig
också.
Men vi kan ju låta ut 3 böcker om ni tycker att det är kul.
Ja, 3 böcker. Kan inte vi bestämma vad du ska skriva i den då? Alltså,
jo,
det blir något. Fundera lite, Gustav. Får vi se var vi landar.
Jag ska fundera.
Och vi behöver ju tävla ut det då på något sätt.
Ja, såklart. Man får inte lotta ut.
Nej, man får inte lotta ut utan man måste tävla ut det, så folk måste svara på någon lite svår fråga.
Men kan inte du då fundera ut en fråga typ allsvensk historia som inte går att googla sig till?
Ja.
Och så får vi se de 3 som har rätt.
Först.
3 av de som har rätt först.
Ja.
De 3 som har rätt först, de vinner.
Ja. Och så nu är det jultider, ska jag bara säga. Så det är ju en perfekt
julklapp. Är det verkligen julklapp? Jultider?
Ja,
ja. Ja, eller fars dag, perfekt också.
Just det, perfekt. Vi ser.
Och så rullar podden på, jävla bra avsnitt med Jesper Karlström här senast. Mm. Så att det om Olof Lunds egna förehavanden. Nu så ska vi bara liksom ha med dig som nutidskommentator i det som händer fotbollsmässigt. Jag tänker att vi börjar med det som skedde på stadion i Malmö igår kväll. Inte bara då att Malmö tog en blytung seger och en väldigt nödvändig seger i deras jakt på ytterligare ett SM-guld mot AIK. Jag tycker MFF vann klart rättvist. Väldigt solid, stabil första halvlek. Sen så är det alltid skört med en uddamålsledning, men jag tycker verkligen Colak skulle haft en straff där i slutet på andra halvlek och så vidare. Skitsamma. Den stora rubriken blev ju det bengaltennis som spelades mellan Malmö FF-supportrar och inte minst AIK-supportrar. Det var väl där första surven slogs ifrån, om jag tolkade tv-bilderna rätt. Det här blev i alla fall det som efterspelet kom att handla om. Väldigt många slog ju an då tonen att det här var ju den sämsta tajmingen som man kunde pricka in, med tanke då på den kamp som förs mot polisen och villkorstrappan och så vidare. Nu ger man dem vatten på dess kvarn och rubriker och möjligheter att hänvisa till att det är så här det ser ut om vi inte tar i med hårdhandskarna och så vidare. Olof, hur upplevde du det som skedde på läktarna?
Ja, det är ju alltid svårt när man inte är på plats, just var servarna kom ifrån och vad som hände. Jag var inte på plats, utan, men det är klart att det första är ju att det är förjävligt att det sker, eftersom det är så farligt. Och jag tror inte, som SEF-basen Mats Enqvist, att det är två vitt skilda saker, därför att jag tror att det här packas ihop vare sig man vill eller ej, och för mig hänger det ju alltså lite ihop. Jag står ju, det är klart att jag tycker att polisen agerar på ett felaktigt sätt när man inte har dialog och allt sånt, men jag är ju inte heller på den andra sidan liksom. Jag tar inte på mig en t-shirt om villkorstrappan, utan jag tycker det här är liksom svårnavigerat territorium som vi har skrivit och pratat om länge. Och det här blir inte lättare av det här, att försöka lösa den här konflikten. För oavsett om det är 2 eller 3 eller 20 eller 50, det är skitsamma hur många de var, så är detta negativt för hela diskussionen. Därför att för de som sitter på lite håll, de kommer inte se skillnaderna eller liksom att det finns nyanser här eller så. Och det är ju en oerhört intressant tid i svensk fotboll, och jag menar att Malmö hade egna interna slitningar inför att man på något sätt, supportarna visade ju supportarnas makt, de på något sätt tvingade ju spelarna att dra på sig de här tröjorna. Sen kanske spelarna ville det, men klubben ville ju inte det. Och alltså bara hela den uppladdningen, att hela den känsligheten, och sen så då att det blev stök på läktaren efter, eller att det kastades bengaler. Det är inte bra för svensk fotboll och för svensk klubbfotboll, för att om man ska stå enad mot polisen så blir det svårare när det ser ut så här efter matcherna. Det kan man ju lugnt konstatera.
Samtidigt så vet jag att Thomas och en del andra verkligen tycker det är viktigt att särskilja det här från diskussionen kring villkorstrappan. Att det kanske inte har så mycket med varandra att göra.
Ja, det kanske jag tycker. Men det jag framförallt är skeptisk till, det är att det här kommer att påverka någonting i slutändan. För att jag tror att man har bestämt sig från polismyndighetens håll att man vill få bort bengaler till exempel. Och man vill inte ha våldsbejakande unga män i grupp. Det här kommer att hända fler gånger. Det är inte så att ultrasupportrar resonerar. Jag såg att det var många som liksom har många med många följare på sociala medier som
resonerar gör de väl, men kanske inte på det sätt många vill att de ska resonera.
Nej, jag tror inte de resonerar överhuvudtaget. Jag tror att det är väldigt mycket spontant. Det är väldigt mycket män, unga män i grupp. Olof pratade här innan om hans barn som inte riktigt vet vad de ska göra i livet och så vidare. Det här är säkert väldigt många som kommer från kanske tuffa förhållanden i sina familjer, kanske i sin uppväxt och så vidare. Jag tror inte att man resonerar så mycket när en sån här grej händer, oavsett var det servas ifrån eller inte servas ifrån. Men det jag skulle säga att jag är skeptisk till, att jag tror att det påverkar. Jag tror, om jag kollar lite på andra länder, alltså England, Italien, Frankrike, där man liksom har bestämt sig för att man ska gå den hårda vägen. Och det tycker jag är ganska tydligt i Sverige, att polismyndigheten har bestämt sig för att så här, nu, det här vill vi inte ha. Oavsett om det är villkorstrappa, om det är tillträdesförbud för individer, som också finns i Sverige, vi glömmer bort det. Men det finns ju faktiskt också. Det som kallas för DASPO i Italien. Så att man, vi ska inte förvåna mig om man spetsar till det med att man behöver gå och stämpla på polisstationen på dagen.
Och det är väl det som är grunden till konflikten i Malmö, just att man har sökt upp, vissa har till och med sökt upp deras arbetsgivare och liksom punkterat deras, att de befinner sig i den här situationen. Och
jag tror om jag så här, förstått det kring det, så har det väl varit ganska löst i kanterna, om det faktiskt är de här personerna som har då utfört det som man ska straffas för.
Bara för att avsluta, så tror jag att så här, eller jag är övertygad om att ultrasupportrarna kommer inte backa, utan de kommer fortsätta att leva sin kultur fullt ut, och polismyndigheten kommer ju inte backa på något sätt heller här, utan jag tror att oavsett om det är villkorstrappa eller om de skriver en handbok eller vad det nu är, vad de kallar det, så kommer det vara hårda tag från polisen. Att det här inte hjälper, det håller jag med om. Det är klart att det hjälper ingenting, men det kommer hända igen, och det kommer vara stökigt kring matcher igen, vilket gör att det finns liksom ingen klar lösning. Och kollar man på andra länder, så har man inte löst det. Italien, de är ännu tuffare än vad vi har i Sverige, men det kastas fortfarande bengaler och stökas kring matcherna. Så jag menar bara på att det kommer ske en upptrappning. Jag tror att, som jag sa tidigare i en podd, jag tror att det kommer bli mer våld mellan poliser och ultrasupportrar framöver, snarare kanske än det som hände i Malmö igår mellan två supporterskaror. Jag ser inte ljust på situationen, oavsett om liksom det inte hade hänt igår.
Men man måste ändå kunna tycka att det är för jävligt.
Ja, det kan man tycka, och det kan man säga, men det har ingen betydelse på något sätt.
Nej, betydelse har det ju, det sätt att jag tror att polisen kanske får, alltså om man tänker sig att det finns någon slags mittfåra som åker lite fram och tillbaka var de står, så får ju polisen kanske lite mer stöd av mittfåran i att liksom, men fan, det här är rätt att stävja. Och man får ju liksom, grunden till det här är ju att polisen vill avskaffa sig själva kring fotbollsmatcher, och det är kanske naivt. Absolut. Men det är ju det de vill.
Nej, men så här, opinionen går nog, kan nog vända lite. Jag tror att
det är väl det som är den stora grejen, tror jag. För att, ja. Alltså, jag upplevde,
men det kommer inte lösa
igår,
problemet. Alltså, ultrasupporterna kommer
inte
bära.
Det kommer göra. Jag menar bara att jag kände i magen igår att fan, de här två månaderna eller vad det har varit liksom, efter att restriktionerna släppte på fullt ut, en månad kanske det. 3 oktober där, när det var fulla hus överallt och det var sån jävla feststämning på alla läktare och det var otroligt. Och det var snarare polisens insatser kring, inte minst då Stockholmsderbyt mellan AIK och Djurgården som var liksom de stora bovarna i dramat. Mm. Och det kändes som att opinionen svängde ganska kraftigt över mot supporternas håll, att varför vill man kväva det här? Varför vill man reducera det här? Mm. Varför vill man dra ner på kapaciteten? När supporterna till 99,9% visar att vi kan ha fullspikade hus, vi kan ha maxkapacitet, vi kan faktiskt ha helt otrolig supporterkultur som lever och frodas i det här landet. Det som skedde igår tror jag kommer få ganska många, inte alls lika insatta som du eller jag eller väldigt många andra, men den breda som Olof pratar om, mittfåran, opinionen, kommer då tänka då, men polisen kanske har rätt, det kanske är rätt att liksom dra på med villkorstrappan. Men att det är igår på stadion i Malmö 3, 4, 5, kanske max 10 personer som sular en bengal fram och tillbaka mellan två läktarsektioner, det gör ju att, alltså jag tycker fortfarande inte att villkorstrappan blir mer relevant eller adekvat för det. För det handlar ju om att reducera bort och straffa kollektivt när det är ett fåtal individer som felar.
Så är det. Men om man liksom tänker att det här ändå är en kamp, att man ska försöka få fram dialog, så tror jag att det blir mycket svårare för Malmö FFs vd Niklas Karén att möta sponsorer och förklara, jo men våra spelare står med de här. Därför att för många människor så hänger det här ändå ihop, och även om det bara är 2 eller 3 som kastar, det är ju fler som liksom bryter sig ut och vill liksom söka kontakt med den andra. Alltså, det blir liksom svårt när man reducerar det till 2-3 personer, för mig var det fler än 2-3 personer som kanske visade att de ville göra någonting annat.
Nej, men, och jag är med på konsekvenserna. Jag håller helt med. Jag är med på konsekvenserna. Det men får, jag tror inte att det kommer ändra på någonting.
Man måste
det kommer väl... bli ett tuffare klimat. Ja, det kommer bli
dialog,
ett tuffare
jag tror
klimat.
Att vi alla är ense. Dialog är enda vägen fram. Och polisen måste ju möta de här, även om man inte vill det, så polisen måste möta de här och det måste tryckas på från politiskt håll. Sen var man landar i de diskussionerna, men dialog är enda lösningen.
Ja, för jag tror att det här är en, ett resultat av att det inte finns någon dialog.
Det är för enkelt att säga.
Nej, men så, jo, det kanske är
det,
för enkelt.
Det köper jag inte. För att jag menar, det här, jag har ändå stått på allsvenska läktare så många år. Det här har jag ju sett många gånger. Absolut. Även när det har varit dialog. Så
att, jag menar bara att det har trappats upp med bengaler. Det har blivit mer pyro. Det har blivit ett större hat mot polisen. Jag menar bara att det vi kanske ser nu, alltså det här polishatet. Jag menar, hela Malmö stadion stod och sjunger snutjävlar igår.
Nej, det var väl AIK som sjöng snutjävlar och Malmö som, det var många AIK-are som skrev på Twitter fjortbällsmördare.
Ja, jo, ja men det, exakt. Jag säger bara att kanske inte just det att de kastar bengaler mot varandra är ett resultat av att det inte finns någon dialog med polisen, men jag tror att hela den senaste tiden att där det inte har funnits dialog kommer att resultera i fler och fler våldsaktioner som inte är mellan supporterskar utan kanske då mer med, ja, med poliser mot poliser, att man får mindre och mindre respekt för poliser, så kanske också att man möts mer, att det blir mer stök kring arenorna för att man skiter fullständigt i, för jag tror att många ultrasupportrar känner bara att alltså så här, de lyssnar ändå inte på oss, så vi gör vad fan vi vill. Och vi kommer inte backa.
Jag tycker också, i alla fall personligen, att det är skillnad på att stå i den där gruppen och inte kasta en bengal och att faktiskt kasta en bengal. Att 200-300 ultrasupportrar står med ett gäng äggskal emellan och hetsar mot varandra efter slutsignal i en guldstrid. Så måste det, alltså, så får det fan vara. Det är väl klart att det ska kunna få vara så. Precis på samma sätt som Viktor Edvardsen ska kunna dra igång hata Örebro-ramsan efter att Degerfors slår Örebro i det läget de gör.
Men du pratar ju om känslor. Och känslor kan man inte alltid styra. Precis som Viktor Edvardsen kan inte styra sina känslor precis direkt efter. Och fotboll handlar också väldigt mycket om känslor. Jag vill bara liksom förtydliga det.
Ja, och jag säger bara att när Olof då liksom så här, ja, det kanske bara var 3, 4, 5, 8 som kastade bengaler. Men det var betydligt många fler där som stod i den gruppen och som, jag vet inte, ville att det skulle hända något mer, men jag tycker att de höll ju sig på rätt sida gränsen för vad jag i alla fall tycker är okej. Det är klart att man ska kunna stå
alltså, de höll sig på rätt sida gränsen för att det fanns vakter och liknande. Men visst, att de står och skriker på varandra, ja, det får man leva med. Liksom, det är ju fotboll, vad sig man vill eller ej, eller om man tycker det är vackert eller inte. Det är ju en del
känslor.
Av fotboll.
Ja, hur ser du på efterspelet då kring Viktor Edvardsens ramsa i måndagskväll?
Ja, men där hoppas man ju ändå liksom att de som är örebroare som ändå kan, alltså Örebro, ÖSK, jag fattar att det är otroligt tung säsong och allting går åt helvete, men de måste ju känna till historien mellan de här lagen och att han dras med i det. Och han har ju själv, även fall i en annan klubb, så har ju han rötterna från liksom klacken och har ju pratat mycket om det, även om det var blåvitt. Så att jag tycker inte det är så konstigt att han dras med i det. Sen kanske inte det, återigen, det kanske inte var Degerfors sponsorer vill ha eller något liknande, men det får man ju tugga i sig. Det är ju bara att gå vidare liksom, precis som Thomas är inne på. Det är ju känslor. Alltså, alla gör ju inte de mest begåvade sakerna just där och då, men han njöt av den situationen och det får man tugga i sig.
Och det är också så här, det är känslor, men det är också ramsa.
Ja.
Vad fan är problemet?
Nej, men, alltså, du ser ju det här i alla delar av fotbollen, alltså även i ungdomsfotbollen. Alltså, nu hade ungdomsfotbollen sina problem, men jag var på en final.
Var du på cup i helgen?
Ja, flickor som spelar mot varandra. Och det blev hetsigt liksom, i den här finalen. Det smällde och någon förälder tyckte att det var rött kort och lite sånt där. Och sen så blev det ett litet efterspel av det. Jag har liksom landat i, fan vad härligt att det kan vara känslor även i flickfotbollen, som jag upplever saknar känslor väldigt ofta, att man inte får säga någonting till domaren och man får allting ska vara väldigt gulligt, tillrättalagt och fruktstunder och sådär. Fan vad härligt att det även i flickfotbollen kan få finnas känslor och någon blir upprörd för att deras dotter blir nersparkad för sjunde gången. Men att det lockar fram så mycket känslor även i ungdomsfotbollen, det är väl ett tecken på att fotboll byggs av känslor. Det är oavsett vad det är för division, oavsett vilken ålder, så är allting i stort sett känslostyrt från supporterna. Vi sitter där på läktarna för att vi vill sjunga, gorma, vi vill hata och vi vill älska. Och det kommer vi aldrig komma ifrån.
Nej.
Och det är väl hela... Essensen liksom... någonstans av fotbollen också. Nu ska jag inte sitta här och liksom berätta om vad fotbollen är för någonting, men ibland glömmer man bort det lite.
Nej, men och i det här fallet så handlar det om vadå, 28 år av Degerfors frustration gentemot framförallt då Örebro SK, de stora geografiska rivalerna, som då bröt benet på
Mål-Otto
i den där septembermatchen. Var det 11 september? Det var det nog fan. Och jag menar, de har lidit satan sen dess, nu är de tillbaka, och att de då får chansen att mer eller mindre i praktiken skicka ut Örebro ur allsvenskan. Men alltså den stunden att då få bränna av hata Örebro, det är allt annat än klandervärt.
Ja, nej, och det går verkligen att förstå. Sen så tycker jag bara att man måste foga till det här att när Thomas pratar om det här är essensen om fotbollen, vi kanske alla tre är överens om det, så får man ändå ha respekt att det finns andra människor som gillar fotboll men som inte gillar den här delen. Och det tycker jag ibland glöms bort i hela supporterdiskussionen. Det är på något sätt som att bara ultras är viktiga eller bara de som åker på alla bortamatcher. Alltså,
valid point.
Jag tycker att man glömmer bort. Det kommer finnas människor som tycker att men varför står han inför våra ungdomar och skriker hata Göteborg. Eller hata Örebro som det var, förlåt. Hade han skrivit hata Göteborg inför måndags match så hade det varit uppeällat. Nej, men, och jag tycker då,
Olofs förtryckta Göteborgs hat.
Ja, precis. Man glömmer bort det. Att det finns människor som inte står upp för de här värderingarna, som inte står upp för de här att det ska vara hat. Och det är klart att det finns problem i att man inte kan mötas där. Jag köper det, men jag förstår också att det finns de som inte gör det.
Ja, nej, absolut. Och det tycker jag är ett viktigt inspel till diskussionen. För att jag är ofta på den linjen också. Att, ja, men det kan inte bara vara den här delen av alla de som följer en klubb som får sätta agendan med vad som är rätt eller fel.
Men hur stor fotbollen är och att den finns i alla samhällsklasser och i alla delar, så att säga.
Ja, men det är så faktiskt. Och när jag åkte hit så åkte jag förbi några bussar, djurgårdar som tågade ombord. De ska ju möta Blåvitt ikväll. Jag har ju själv åkt sådana bussresor, inte alltid med glädje, med Landskrona Boys. Och när jag liksom, jag ska inte påstå att jag var någon ultra som brände bengaler. Men liksom jag är ändå...
Lite stökig var du.
Jag är ändå polerad jämfört med Boys-klacken 94 kan jag säga. Det fanns ju en tjusning med de resorna som är härliga, men sen kommer ju andra delar av livet där man inte alltid kan vara med, och en del gillar ju inte vad de ser på de resorna eller upplever eller vad som skriks och så. Vilket gör att det är svårt. Det är härligt att fotbollen samlar så många, men det är också svårt att komma överens därför att man har så många ingångar.
När ni tänker på Lavazza, vad tänker ni på då? Bryggkaffe kanske? Ni kanske tänker på en cappuccino nere på Il Bar. Och någon som har varit i Italien nyligen, jag vet att folk har börjat resa igen, kanske har suttit på en piazza i Florens och njutit av en god espresso från Lavazza. Ja, de har onekligen kaffe för alla smaker. Alla olika sorter såklart. Jag älskar Lavazza Qualità Rossa med lite chokladtoner, lite nötigt. Ja, men ni hör ju, det är så gott så. Det alla inte känner till, det är att de nu också finns som kapslar. Jajibuxingen, Lavazzas kaffekapslar, de är kompatibla med Nespressos originalmaskiner. Det är en perfekt balans mellan en äkta italiensk espresso och Lavazzas ständigt pågående engagemang kring hållbarhet. Ja, men där har ni hört oss prata om tidigare. Det är i en aluminiumkapsel, noll koldioxidutsläpp. Lavazza är såklart inte ansluta till Nespresso, men jag vet att det är många som har de maskinerna hemma, därför säger jag det. Just nu så har vi ett unikt erbjudande bara framtaget till er. Om ni inte har testat Lavazzas nya kapslar, ja, då ska ni såklart göra det nu. Med vår kod TOTO20. Gå in på Delitea, D-L-I-T-E-A, Delitea, och klicka hem kanske Qualità Rossa eller ert favorit Lavazza kaffe. Koden är TOTO20, den är aktiv mellan den 28 oktober och den 10 november. Så passa på hörni, vi säger stort tack till Lavazza. Sponsring denna vecka från Rocker hörni. Nu börjar oktober lida mot sitt slut och nu är det hög tid att skaffa det mattsvarta med genomskinliga inslag, Rocker-kortet. Ni vet kortet som man bara fyller på med Swish och så kan kopplas till Apple Pay och Google Pay så att man kan lämna plånboken hemma. Ja, det kanske för vissa inte låter som en stor grej. Men jag vet att jag inte är unik när jag säger att det är jobbigt att ha med sig grejer hela tiden. Och att det är lätt att glömma. Eller att det är skönt att bara ha telefonen i handen. Att inte hålla på och plocka upp plånboken. Ja, men då laddar man på kortet med Swish. Och sen så pröjsar man bara med telefonen. Oavsett om det är Apple Pay eller Google Pay. Och lyssna på det här. Man kan även sätta in sin lön på ett sparkonto. Det här är ruskigt smart tänkt av Rocker. Och så får man ränta på pengarna från första kronan. Och så tänker ni, ja men vadå om pengarna tar slut ska jag hålla på för över och så. Aha, men Rocker, de har tänkt till här också. De har lanserat den nya funktionen automatisk påfyllning. Vilket innebär att de för över pengar från sparkonto till Rockerkortet när saldot är för lågt. Man kan bestämma själv vilket belopp som ni kanske förstår. Så till exempel då om kortet hamnar under 500 spänn så fylls det på med 500 kronor från sparkontot. Så slipp stressen med att göra överföringar vid kassan. Använd Rockerkortet. Skaffar man det nu och genomför 3 köp innan sista oktober så får man 500 kronor på kortet. Kampanjen gäller de 20 000 första nya Rockerkortkunderna. Vi säger stort tack till Rocker för att ni är så himla smarta och för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Ska vi bara kort innan vi stänger ner den allsvenska delen landa bara i det sportsliga. Vad tror du den här 1-0-segern för Malmö FF i guldstriden betyder? Hur mycket håller du dem som favorit i guldet? Hur ser du på kvartetten? Eller ska vi räkna in Bayern i en kvintett?
Jag har svårt att räkna in Bayern faktiskt, även om de vann mot Sirius. Men nu tappar de ju Christiansen som klev av i paus och han sa själv efter matchen att kliver man av efter en halvlek så är det klart att man är osäker till nästa match. Det här kommer bli en kamp. Det är klart att det svänger lite och nu ska Djurgården då spela på gräs helt enkelt och inte konstgräs och Blåvitt som kanske vaknar till liv, det vet man
samma
inte.
Samma sak Elfsborg ikväll också på Stora Valla mot just Degerfors.
Precis, så att det är ju... Där är jag ju avundsjuk på dem som jobbar på Discovery som följer det här, för att det är ju häftigt med allsvenskan och närheten och allting.
Och dessutom en sån här säsong när så många lag är med och med största sannolikhet är med in till sista omgången också. Det kan ju vara så att vi kommer in där med 3 eller till och med 4 lag.
Det är ju som 2019 när Djurgården i Norrköping och hela den upplösningen, det är ju så otroligt häftigt.
På tal om supportrar bara och känslor, jag har aldrig sett starkare känslor än när Norrköping gjorde 1-0 på Djurgården från Jesper Hoffman. Och då liksom Peking sköt han Djurgården längre bort från guldet. Alltså jag har aldrig sett någon så djuriskt glad över ett mål för ett lag som man inte ens håller på. Nej. För att det var så mycket liksom, bara inte Djurgården vinner guldet. Härligt då. Då har vi städat av det. Vi rör oss vidare i denna högintensiva Olof Lundiga tid. Ronald Koeman fick till slut sparken i Barcelona. Man torskade mot Rayo Vallecano sent igår kväll. Falcao, fina Falcao. Han bidrar fortfarande till små jordbävningar runt om den här fotbollsvärlden. Många pratar Xavi, att han nu kommer in. Men det har ju varit liksom tajmingen emot hela tiden. Och det har man ju förstått, att Xavi vill ju inte komma in när Barcelona mår allt för pissigt. För att liksom, vad ger han sig själv då för förutsättningar? Vad händer nu och vad var det som tror du fick bägaren att rinna över? Förutom det uppenbart sportsliga.
Ja, men det var väl egentligen så höll man väl i Koeman längre än man gjort om man hade haft ekonomi och kicka honom. Han har ju åkt för länge sedan. Nu är det ju ändå så som vi har redogjort för när vi har pratat om det, att jag menar, han ska ha 12 miljoner euro för att sluta, för han köpte ju loss sig själv från Nederländska fotbollförbundet. Han var ju förbundskapten där, så att det har väl, de har ju hållit emot in i det längsta, men nu gick det inte längre. Och kanske kan man ju säga att Barcelona är så nedkört att Xavi, som säkert alla de spanska tidningarna, och det är de man får lita på, de säger ju att troligtvis kommer han efter landslagsuppehållet och man ska köpa loss honom då från klubben i Qatar, och han tar med sin stab. Och då är de kanske så nedkörda att han inser att jag kommer ju få tid på mig. Jag kommer ju få liksom dels hela denna säsongen att hitta rätt, och sen så en sommar, och sen att han ändå har en tro att han kan göra det. Men det var väl oundvikligt med tanke på hur krampaktigt Barcelona såg ut. Det var ju faktiskt nästan plågsamt att följa dem.
Det som är lite positivt för honom, det är att han kan hamna i en Lampard-situation som han var i Chelsea, där ingen hade några förväntningar för att de inte fick värva, och han var tvungen att använda unga spelare. Och sen så lyckades han med Mason Mount, och Tammy Abraham lyckades väl halvbra med också. Så att så här, ja, men det blev ändå ganska bra. Vi kom ändå där uppe i toppen. Och jag tror att det tålamodet kommer ju definitivt finnas med Xavi. Så att det blir ett bra tillfälle att komma in för honom.
Ja, och även för Koeman en gång i tiden var liksom en stor Barcelona-spelare. Gjorde väl det där målet när de vann sin första Europacup 92, om jag inte fel för mig. Så är ju Xavi en mycket större ikon och mycket närmare i tid och på något sätt förknippad med hela den här epoken, Guardiola, och liksom när de vann 6 titlar i en säsong och så, att han, det blir ju någonting annat liksom, tiki-taka återkomst, så att
och med tålamod, jag tror det är viktigast att liksom få tillbaka honom. Hade han börjat när säsongen startade i augusti, så hade han kanske ändå haft lite resultatkrav på sig. För det hade ju Koeman. Men nu blir det lite lugn och ro. Alltså, oavsett vad det blir så kommer folk vara nöjda i sommar, och då kan man kanske börja bygga.
Å andra sidan, lugn och ro. Har Barcelona överhuvudtaget ens råd att missa Champions League?
Jag tror att de ändå kommer lösa det. Det är klart att det blir tufft om de missar Champions League. Men Laporta jobbar ju på olika lösningar, ekonomiska lösningar och lån och liknande. För att
det här årsmötet de hade nyligen, där var det väl lite känsla av att det var ännu värre än vi trodde.
Ja, men är inte, å andra sidan, det är ju när en ny tränare kommer, typ Lex Hammarby, ja men spelarna är för dåligt tränade. Det är ju enkelt att skjuta den bakåt liksom, och det är ju samma att Laporta kan ju säga att ekonomin var mycket sämre än vad jag trodde. Sen kan man undra om det verkligen var så, han måste ju ändå lite ana.
Nej, jag tänker mer att ekonomin var ännu sämre än vad vi trodde. Således så är det så här, vi klarar inte av att missa Champions League. Ja, vi måste ta Champions League.
De här storklubbarna löser allting alldeles oavsett om man har så mycket politisk makt och sin plats i världsfotbollen.
Men det är väl det som har förändrats just den här gången med Barcelona. Att man inte har fått några gräddfiler eller några liksom, ja, vi ser mellan fingrarna den här gången för att ni är Barcelona och ni har Messi.
Jag vet bara att man har sagt så förut också.
Problemet är, som jag tror Barcelona kommer hamna i, att de kommer behöva sälja ut någon framtida tillgång, det vill säga att man kanske inte kommer få ut det hela. Om de nu går med på det här, jag vet inte hur insatta folk är, men La Liga har ju, precis som Serie A försökte, så satt ju La Liga ihop ett bolag där man samlade marknadsrättigheter och sändningsrättigheter, och så sålde man 10-20% till ett amerikanskt riskkapitalbolag, CVC Capital. Det har inte Real och Barcelona velat gå med på, för de tycker att det är för dåligt betalt. De tycker att deras rättigheter är värda mer. Kanske är det Barcelona går med på för att få in lite pengar, för att liksom, men det är ju, man säljer ut lite framtida kyrksilver så att säga, eller intecknar framtida tillgångar, och det är klart, eller intäkter, det är ju ett problem, men det är nog enda sättet att rädda situationen.
De har ju roffat åt sig väldigt mycket av tv-rättighetskakan genom åren.
Ja, precis.
Real och Barca.
Vad säger du, Thomas? Finns det något alternativ till Xavi här, tror du?
Nej.
Det blir Xavi.
Ja, ja.
Ja. Nej, men alla rapporter de hade några reservalternativ, men de jobbade på Xavi och att han skulle ta med sin stab, vilket även innebar att det skulle i så fall vara slut för Henrik Larsson.
Ja, men att den här Capellas blir någon slags interimlösning, alltså, allting talar för det, så det känns konstigt att spekulera i att det blir någonting annat.
Sent igår kväll så gjorde Zlatan Ibrahimovic mig gladare än vad han har gjort mig på väldigt, väldigt länge, måste jag säga. Alltså, han har ju skänkt oss oerhörda stunder rent fotbollsmässigt. Men utanför planen så har ju inte Zlatan haft sådär överdrivet många case att peka på där man har känt bra Zlatan. Jävla vad den satt i krysset i ställningstagande eller lite gliringar eller resonemang. Där har han ju inte liksom strösslat med briljans. Men igår, väldigt liksom tidigt på bollen av stora fotbollsspelare runt om i världen, så valde han ju då att lyfta Adelaide United, alltså det australiensiska lagets spelare, Josh Cavallos video, där han kommer ut som, vad jag förstår, den enda öppet homosexuella, professionella, aktiva fotbollsspelaren idag. Och Zlatan gör det med orden, du är en true champion och fotboll är till för alla. Gjorde mig väldigt, väldigt glad.
Ja, och det är ju oerhört viktigt att en sån som Zlatan Ibrahimovic kliver fram och gör det. Så även faktiskt att hans agent Mino Raiola gjorde likadant. Och att, ja, men den typen av förebilder, när de hakar på en sån sak, så får du ännu mer tyngd. Och
man behöver liksom inte ställa bra mot bra, men att Zlatan är före Marcus Rashford kände jag var liksom så här.
Ja, och om man ser på kommentarsfältet eller kommentarerna efter den tweeten, så förstår man hur viktigt det är också, för det är mycket hat.
Ja, det fanns ett jävla nattsvart mörker i Zlatans kommentarer till den här tweeten. Och precis som du säger, bara det. Alltså, kika in i Zlatans tweet så förstår ni hur jävla viktigt det är att någon, eller väldigt många då, som
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Som fallet blev här nu, ta den här symboliska striden, för det är så jävla viktigt.
Ja, absolut är det ju viktigt, och framförallt så hoppas man ju att det ska bryta igenom så att fler kliver fram och att det blir mer normaliserat, för nu blir det ju så uppmärksammat varje gång. Jag menar, vi hade ju Anton Hussein via offside från början, och så var det väl Robbie Rogers som ju ett tag tillhörde Leeds men då spelade i LA Galaxy. Att det blir liksom
Thomas Hitzelsberger.
Ja, fel. Nej, du har nog rätt. Så att, men det behövs ju fler, för att det borde ju vara så att det är fler, och att det borde normaliseras så att man inte ens behöver gå ut och skriva true champion, utan att det är självklart. Men jag menar att den här världen, jag vet inte hur mycket ni följer amerikansk idrott, men det har ju dykt upp en del i amerikansk idrott nu som just visat det här mörkret. Dels var det ju NFL, John Gruden som var tränare för Las Vegas Raiders. Det kom fram lite gamla mail han hade skrivit när han jobbade som expertkommentator, och han ville just stoppa homosexuella spelare. Han tyckte liksom, han gillade inte det. Men att han hade en homosexuell spelare som är öppet homosexuell i Las Vegas Raiders. Så han fick ju gå på dagen, men liksom att det visar ju ändå att man säger någonting utåt och sen finns det någonting annat. Och sen är det ju hela Chicago Blackhawks-skandalen i NHL och med sexuella övergrepp som tystades ner för att Blackhawks jagade Stanley Cup-titeln. Och det finns saker som gör att man tvivlar en del på mänskligheten helt enkelt.
Jag vet att det kontot omgärdas av lite motstridiga uppgifter huruvida det är hans eller om det är någon i hans liksom närhet, entourage eller familj som rattare, eller om det är ett trollkonto av någon. Men Romas spelare Eldor Shomurodov, den usbekiske anfallaren som hämtades in till den här säsongen, han bemötte ju det här med att liksom så här, usch och fy och blä, det här är så jävla fel, alltså det, men han skrev, kvinnor till män och män till kvinnor. Vi måste förstå hur många spelare som blir obekväma av. Och återigen, jag reserverar mig för att det kanske inte är Eldor Shomurodov som har knackat den här tweeten. Men Roma behöver ju liksom, de behöver gå till botten med vad fan det här är, vem det, här, det är som rattar det där kontot.
Återigen ett snarare en spegel av hur världen ser ut. Och sen är det ju fruktansvärt att man inte kan vara öppet homosexuell utan att få en jävla massa skit inom idrotten.
Jag minns bara när Albin ställde upp i den här Pride-kampanjen för två somrar sedan. Alltså det italienska hat. Den italienska hatfloden som flödade mot honom. Alltså det var fy fan så mörkt.
Ja, och hur svårlöst det är. Alltså, svårt såklart för idrotten att påverka. Alltså inte ens en hjälte och en gud som Zlatan Ibrahimovic för många kan påverka hela världen, höll jag på att säga. Men fotbollssupportrar som idoliserat honom. Och ja, vad ska vi göra då?
Nej, men det å andra sidan, det är ju bra hopplöst att Albin och Zlatan och de kliver fram. Exakt. För att det kanske knuffar någon grad åt rätt håll, att man ändå hoppas. Sen inser att man, det är svårt att vända hela religioner eller det är länder långt, som har något.
Det är långt till normaliseringen där man bara kan vara den man är.
Jag hade en del som skrev till mig också att herregud, hur naiv är du? Du fattar väl att det här bara är liksom PR-byggande av Zlatan och att han bara gör det här för att bättra på sitt varumärke. Och det kändes också som en sån jävla liksom så här översynisk inställning till liksom vad som nu sker.
Alltså om det bara ska handla om pengar så kan man väl också argumentera för att det sänker hans varumärke i vissa kulturer.
Ja, så också. Och då menar jag ändå att man kan luta sig tillbaka. Jo, men om han bara hade velat bygga sitt varumärke så hade han ju kunnat agera i sådana här frågor i 10 år. Exakt. Det är ju det anmärkningsvärda att han inte har, för han har ju själv pratat om att jag vill hålla mig borta från sådana ämnen. Mm. Men nu gör han det, oavsett om det är han eller det om han jobbar med som tycker att det här är ett bra kliv, så är han ju ändå med. Jag tror inte det sker utan att han ger tummen upp, och då gör han ju ändå ett avsteg från sin tidigare strategi att hålla sig borta från politiskt laddade frågor och kliver in här, och då tycker jag det är bra, oavsett om det sen sänker eller bättrar på hans varumärke på olika marknader.
Exakt, för även om det skulle finnas några procent av att det här kommer vara bra för ditt varumärke, det här är PR-mässigt smart, så är ju budskapet fortfarande detsamma, och gör det skillnad, vilket det gör, så är det primära, tycker jag.
Ja, och jag håller med. Då hade han ju gjort det varje vecka, och det gör han ju inte, utan det här är ju så pass exklusivt, och då betyder ju det att detta är någonting som han har valt att lägga sin kraft bakom i sociala medier. Sen kan man ju säga att det är en tweet, är inte världens största grej, men det är liksom...
Nej, det är klart.
Han står inte längst fram i Pride-tåget.
Det finns de som har tagit tyngre kamper.
Ja, precis. Men man ska inte underskatta att flera gör detta och faktiskt signalera att man står bakom det.
Och som du säger, om man kan pusha över några av sina fans till den sidan, så har han ändå gjort mycket.
Ja, och liksom, som Olof också är inne på, förskjuta ståndpunkterna. Var är vi?
Fundera.
Jo, men alltså alla de som skriver hatiskt till Zlatan i hans tweet, de har ju hittills inte behövt förhålla sig till att Zlatan välkomnar Josh Cavallos liksom coming out video och att han offentligt slår fast att fotbollen är till för alla, du är en true champion, och skickar ut Pride-flaggan. Det har ju alla de här inte behövt förhålla sig till förut, tidigare. Men nu behöver de ju det. Således har ju någonting
70%
liksom
av alla spelarna i topp 5-ligorna göra exakt samma sak som Zlatan gjorde. Ja, då blir det ju svårt att hålla på ett lag då.
Ja, precis.
Om man ska vara emot. Mm. Dessutom klubbarna går ut.
Det var en otroligt fin stund i alla fall. Vi skickar väl ut en jättesnitzel till Josh Cavallo, och så får Zlatan kaprissmöret. Mm.
Vi sponsrade Kårauta, och jubileumsveckorna, ja, de rullar på. De är faktiskt i full gång, och man hittar nu en massa grymma erbjudanden både i butiken och på kårauta.se. Ni som vill ha lite inspiration, kanske till en renovering, eller ni pysslar med någonting i trädgården, ja, men gå in på kårauta.se. Där får man alltid lite tips och idéer när man har fastnat lite i sina kreativa tankar. Kodauta har också en massa tjänster som till exempel Click and Connect där man kan handla på kodauta.se och sen bara svänga in med bilen, tjoff in i bagaget, tjoff hem va. Projektledningen, ja den kan man inte pusha för nog hörni. Från ax till limpa på Kodauta. Det är en paroll de kanske borde ha. Från ax till limpa på Kodauta. Vet du det på finska? Mm. Ja, kanske någon som vet. Skriv till oss på sociala medier. Hur som helst, kodauta.se eller i deras butiker. Det är jubileumsveckor. Massa rabatter och grymma priser. Vi säger stort tack. Och framförallt grattis Kodauta för allt ni har bidragit till Roatzi. Hörrni, stort grattis. I Totobåten sitter de stadigt, våra härliga sponsorer NLY-man. Det är just nu ett stort fokus borta på NLYman.com på jackor. Så har du inte köpt din vinterjackan, passa på att göra det nu. De har ju som ni vet en massa härliga varumärken. Det är Parajumpers, det är J. Lindeberg, det är Renor i fjärde. Ni kan vara säkra på att om ni vill ha en snygg vinterjacka, ja då finns den på NLYman.com. Budskapet är klart va? Vi säger stort tack till NLY-man. Hörrni, Toto-trippen så här mitt i Olof Lund-avsnittet. Vi har knåpat som vi alltid gör. Vi vill tillbaka på vinnarspåret. Och från England så hämtar vi öven i Watford mot Southampton. Ranieri tillbaka i den engelska fotbollen. Gör mål, släpper in mål. Vi tror på över 2,5 mål i den matchen. Utöver det så går vi till Bundesliga. Jajamensan, Wolfsburg ska ju spela tuff match igen på tisdag mot Salzburg i Champions League. Samtidigt som Leverkusen, de får vila hela vägen till torsdag så de kan ju satsa lite mer i den här matchen. Vi tror på rak seger för Leverkusen. Och sen ska jag jobba in segern för Fiorentina. Står någonstans igen 55-60 just nu i rak seger. Och den ska ju såklart in i trippen med mig på plats på Artemi och Frankie. Ni hittar hela Toto-trippen såklart under godbitar, boostade odds bort hos Betsson. Och det är 18 år som gäller om man ska spela va? Och sen så är det stödlinjen.se om man har problem med spel. Så in och rygga och lycka till. Nu fortsätter vi avsnittet med Olof.
På tal om Zlatan, det stundar ju en landslagsuttagning. VM-kvalet ska avgöras, i alla fall den ordinarie gruppspelsfasen. Det stundar ju ett playoff sen i månadsskiftet mars-april nästa år för de sista platserna. Men nu jävlar är det dags för sanningens ögonblick.
Jag tänker på Discovery som hade rättigheten innan. Det pratades ju om att de hade flyt. Eller de var en talisman för det svenska landslaget. Tog dem till, eller var tur då så att de, Sverige gick till ett mästerskap och sen ett mästerskap till. Var står Simor här? Är ni en bra talisman?
Hittills är det ju ett av ett mästerskap.
Ja, så ni är 100%iga.
Så vi är ju 100%iga och ja. Då kan man ju ändå notera att det sades lite på något sätt att man inte trodde på landslaget efter Zlatan.
Just det.
Men det har ju ändå varit ett bra drag kring landslaget. Nu kan Zlatan komma tillbaka. Det är ju uttagning på tisdag 12.00. Tar Janne Andersson ut truppen och ja, jag menar Zlatan Ibrahimovic kommer ju vara med förutsatt att det inte får något bakslag. Sen var det intressant, min kollega Andreas Sundberg intervjuade Janne Andersson i veckan och där han ju ändå tyckte att ja, nej, Zlatan var inte jättebra i helgen, men det var ju bra att han fick spela, att han ändå kunde vara så tydlig. Men det är klart att han kommer vara med. Men det är ju lite skadeoro. Jag sa att Kristoffer Olsson fick kliva av för Anderlecht. Albin Ekdal hoppade ju bara in. Han har haft skadeproblem och så. Så att lite nervöst. Och sen undrar vi ju alla, hur ska Marcus Danielsson som sitter på ett karantänshotell i Kina, hur ska han ersättas? Är det så att...
Han kommer inte komma tillbaka.
Nej, han kommer inte tillbaka.
Jag var lite osäker kring det i senaste avsnittet. Vem vet vad som händer med Marcus Danielsson? Jag gör inte i alla fall.
Nej, men han har åkt till Kina och han sitter där. Det är ju 3 veckors karantän eller om det är 4 innan du kommer in i landet. Så han kan ju inte bara direkt åka tillbaka och sen sätta sig på det karantänshotellet igen. Så att, nej, han
då undrar man ju hur Filip Lander då?
Ja, Helander är borta.
Han är också out.
Ja, så att det är ju frågan, ringer Janne Andersson till Pontus Jansson eller inte, som vi många har tjatat på? Ja, jag vet inte, för Ponne har ju själv stängt dörren liksom, men samtidigt...
Han är ett stort hjärta också, vi pratade om känslor tidigare. Alltså
Ponne har liksom ändå gjort det bra i Brentford, lagkapten vuxit, fått vila några landslagssamling.
Det är lätt bara hoppa in och spela, det finns ju ingen...
Men då, och hur gör Janne i så fall då, om han ringer, säger han, du är given bredvid Victor Nilsson Lindelöf. Det är intressant, så att det lär vi väl få reda på tisdag hur det blir, eller om det blir då Jocke Nilsson. Och det som gäller är ju Jorgen borta, Svensk seger där, så ser det ju bra ut, och några timmar efter den matchen så är det ju Grekland-Spanien. Och precis. Greklands hopp lever ju lite fortfarande, men de behöver ju slå Spanien.
Exakt, det är förutsättningarna i korta drag. 4 poäng för svensk del räcker för gruppseger, så ja. Är det. Men om nu Grekland skulle gräva fram en 3 mot Spanien i Aten, ja, då räcker det med en vinst mot Georgien, så är det klart. Då kan vi åka och glassa.
Till och med ett kryss i Aten räcker. För då har Spanien tappat fler poäng. Då, om Sverige slår Georgien och Grekland kryssar mot Spanien, då har Spanien tappat 4 poäng.
Just det, då har vi 4 poäng. Då kan vi åka och glassa i Sevilla.
Precis. Jag tror det är så. För att de har ju tappat 7 poäng, rättare sagt.
Georgien borta.
Ja, Jorgen borta är inte lätt. Batumi, så att nej, det blir tufft, och just med lite skador. Och tajt, de samlas ju i Stockholm måndag, och så ska de åka onsdag till Jorgen, och match torsdag, och sen är det match söndag då. Och nej, det blir tufft.
Hur ser det ut för er? Åker ni ner?
Ja, jag åker ner på onsdagen till...
Och passning från Gusten och Lasse i studion.
Ja, jag vet inte om...
Nej, jag jobbar inte med de svenska VM-kvalsändningarna.
Du brukar jobba med...
Nations League,
precis. Okay. Så att... Nej, men så att jag åker ner med några kollegor. Jag tror att det är Matte Tjernström som är i Georgien och Frida Nordstrand i Spanien. Och, så att det blir till Batumi och tillbaka till Stockholm, sen direkt vidare till Sevilla. Så att det blir en spännande upplösning. Och det man vet om playoffet är ju att det är ju, Sverige kommer att bli sidat. Så första semifinalen kommer man få hemma om man blir 2 i gruppen. Mm.
Och det där playoffet, det är alltså i vår, och det är då samtliga 2 i VM-kvalspelet med de 2 bäst rankade gruppsegrarna från Nations League i fjol. De 12 lagen slåss om 3 VM-platser via då singelmatcher i semifinaler och finaler.
Så är det, och det man vet är att det kommer bli antingen Wales eller Tjeckien. De kämpar om andra platsen i en VM-kvalgrupp. Den som blir 3 där tar den ena platsen av Nations League-laget. Och sen är det till 99% sannolikt att det blir Österrike den andra. Och de 2 och 10 grupp 2. Och så lottas man då in i en 4 helt enkelt, att 4 lag gör upp om en VM-plats. Så det blir ju inte som Italien hemma borta. Nej. 2017, utan nu spelar Sverige en hemmamatch och sen så lottar man var finalen spelas, där man då möter vinnaren. Så det blir 90 minuter och förlängning.
2 matcher.
Har du också en lika stark övertygelse som vi, och kanske framförallt våra kompisar i vår WhatsApp-grupp League Fan TV, att om det nu blir playoff så kommer det vara playoff-final mot Norge?
Nej, men det är väl inte omöjligt. Norge kan ju vara med där och rota runt. De kämpar väl, är det mot Turkiet? De kämpar om att ta andra platsen. Så att, det är...
Turkarna fick ju in en blytung straff i 99 minuten.
Ja, jag har glömt vem krönikören var som var vansinnig på den svenska domaren.
Ja,
det
var Ekberg, va?
Ja, som Ekberg tyckte han... Ja, Ekberg fick knappt träda in på en paddelbana och döma.
Men vet ni vad som slog mig igår?
Nej.
Det var att, alltså, vi kommer ju precis från en generationsväxling i landslaget. Således så kändes det som att, ja men bra, nu har vi det här landslaget på plats, och så ska det vara ett bra tag framöver. Men om det nu skulle bli så att vi missar gruppsegen i kvalet här nu, och så blir det playoff och vi givetvis förhoppningsvis inte då bränner i playoffet, ja, då har vi alltså nästan 2,5 år till nästa mästerskap. Och luktar det då inte lite generationsskifte igen, med tanke på att vissa spelare då är ett par år över 30-strecket och kanske inte har sådär jättemycket motivation för att gasa vidare i 2,5 år. Det kanske inte ens är rätt att låta dem gasa vidare, utan snarare då utnyttja det tidsgapet till att spela in den nya yngre generationen.
Jo, och det är väl en del spelare. Man kan ju misstänka kanske Albin Ekdal, Martin Olsson. Ja, en del av dem kanske liksom fasas ut, eller fasar ut sig själva. Det är ju frågan, för att det är ju konstigt. Om man Sverige missar så spelar man ju någon slags Nations League-turnering. Pandemin har ju ritat om hela liksom kartan, så den spelas ju i juni. Mm.
Och sen, lite VM också i december.
Ja, precis, VM. Och sen så är då själva kvalet till EM i Tyskland 2024 är ju hela 2023.
Det är det jag menar. Skulle vi bränna då i början av april 2022. Ja, men alltså, som du nämner, Martin Olsson, Albin, Robin Olsen kanske? Ja, inte purung. Robin Quaison?
Ja, Quaison. Kiese Thelin kanske. Ja, men det är ju många. Det är klart att Janne då måste se det på lite mer sikt. För då har han ju ett Nations League där han kan liksom spela in ett nytt lag som han måste liksom vässa fram till... kvalet. Jag menar, man kan till och med tänka sig liksom Viktor Claesson, har han sug, Emil Forsberg, har han sug. De är liksom precis 30 ungefär. Och, alltså ska man se tre år till? Ja, det kanske de gör. Och det är väl, men någon slags, jag tror framförallt hos spelarna att de kommer ställa sig frågan, fan också, blir inte Qatar? Orkar jag köra på med detta? Fram? Alltså lite det som Pontus Jansson ändå tog beslutet att ja, men jag tyckte inte det var så kul. Nu var det ju att han inte spelade. Hade han spelat hade han säkert varit kvar. Men i och med att han inte spelade, orkar jag åka liksom varje landslagssamling och först liksom ett EM ligger sommaren 2024.
Samtidigt, EM, det är ganska lätt att ta sig till EM om man heter Sverige. Det är i Tyskland. Det är ju ett sånt här mästerskap som nog kan motivera en del spelare att det är klart jag gasar på.
Ja, absolut. Och jag menar, alla som minns VM i Tyskland 2006 var ju fantastiskt arrangemang. Så att det kan de tyskarna, så att det hade varit härligt.
Och herregud, nu går jag väldigt många dystopiska händelser i förväg. Det är klart att vi inte ska bränna VM i Qatar nästa år. Men det är en jävligt spännande samling som stundar. Vad förväntar du dig av truppen? Mange Eriksson, hänger han kvar?
Ja, det är nog inte omöjligt att Mange Eriksson hänger kvar. Zlatan Ibrahimovic kommer väl in, men man kan väl kanske ändå misstänka är det att han kanske tar en lite större trupp för att säkra upp just att inte kunna kalla in spelare och liknande. Jag hade ju gärna haft kvar Gyökeres till exempel, som jag ändå tyckte gjorde ett liksom skarpt inhopp och är en...
I form.
Ja, och gjort mål, även om han inte gjorde mål senaste helgen, så att... Jag förväntar mig nog rätt mycket samma trupp. Om det inte händer en skada, Kristoffer Olsson till exempel, eftersom Janne litar mycket på honom. Vi är väl många som ifrågasätter hans form kanske, men det finns kanske ingen riktigt given. Jag menar, Mattias Svanberg tog ju inte jättechansen i Aten och Kajust har inte spelat så mycket, så att det finns ingen given där.
Utifrån det vi vet, Thomas, hur ser din startelva ut mot Jorgen? Och då pratar vi alltså om att Kofi Olsson är skadad,
ja, Svanberg
och
går in,
vi saknar en mittback bredvid Vigge.
Ja, exakt. Nej, men Svanberg går in på mitten och...
Ringa Ponne eller ge det till Jocke Nilsson?
Ja, för mig får de gärna ringa Ponne. Han är en garanti för mig. Han gjorde en dålig samling egentligen och sen så fick han inte spela efter det. Men allt som han har gjort tidigare tycker jag egentligen i landslaget har varit bra. Jag kommer ihåg när han kom in mot Sydkorea till exempel när han hade skadat och gjorde en bra match. Janne var jätteimponerad av honom från inledningen av hans tid också när han fick spela. Så för mig skulle han vara given och kan backlinjen. Och han vet hur Janne vill spela.
Är det givet så, att fortsätta med Emil Kraft efter Greklands insatsen?
Absolut. Mm. Nej, men alltså, vi kan ju kritisera Emil Kraft, men sen ska vi kolla på alternativen som finns. Så för mig är det en spelare som har gjort så bra prestationer i Premier League. Det är inte många svenskar som gör. Nu har han visserligen spelat ganska mycket mittback i Newcastle, som jag har förstått det. Jag har sett
alla
matcher.
Någon slags treback.
Jag har spelat någon slags treback, men kom med ett annat alternativ som är bättre då. Jag tycker ändå att Emil Kraft är given. Man ska inte byta ut honom för 45 dåliga minuter.
Håller du Zlatan på kvisten?
Nej, det beror ju på hur han mår. Har han 90 minuter i sig? Jag tycker definitivt han ska spela. Och vi såg honom, även om det inte var 90 fantastiska minuter, så var det ändå en Zlatan som i 89-90 minuten hade kraft nog att... sätta bollen i borten med ett perfekt avslut.
Är det inte givet att starta med Zlatan på bänken mot Jorgen? Hoppas att man löser det.
Mot Jorgen, sorry. Jag tänker bara Spanien.
Ändå. Jo. Behövs han, nej, så skickar man på han sista 2025.
Sorry,
men han
Spanien
ska starta mot Spanien.
Ja, precis. Det är ju Spanien att just ha honom, för det är det man har
han
saknat.
Han kan spela 2,90.
Att någon som kan hålla i bollen. Man kan skicka upp vilken boll som helst så kan han i princip plocka ner den mot spanjackerna. Det hoppas jag också. Så att, problemet är, jag tycker Emil Kraft har varit för svag, för han har spelat för lite och jag vet egentligen inte riktigt. Tommy Söderberg, Lars Lagerbäck tid, har man skickat ut någon annan vänsterback där eller något liknande. Jag har ingen riktigt bra lösning som högerback. Ja,
Mattias Johansson har ju inte övertygat.
Nej, och han har inte spelat så mycket heller. Och Marcus Danielsson hade ju kunnat spela där, men han har inte varit heller stark. Och han sitter nu på ett karantänshotell, så han är ju stryken som alternativ.
Daniel Sundgren fick en halvtimme mot Uzbekistan.
Ja.
Det är väl också långt in.
Det är väldigt långt att han skulle vara aktuell. Så att, nej, det är ett dilemma för Janne Andersson, för att Emil Kraft är inte... Men den matchen ska de väl ändå lösa, Jorgen borta. Det kommer bli tufft, de har inte släppt in mycket mål med, och Sverige hade ju svårt med dem på hemmaplan.
Avslutningsvis då, så nåddes jag igår kväll av att Argentina och Brasilien, de två tunga elefanterna i CONMEBOL, alltså Sydamerikas kontinentkonfederation, de klev in och sa nej, vi kommer inte gå med på.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
På VM vartannat år. Och det tänkte jag då direkt. Pow! Vilken jävla game changer. Nu blir det inte av. Men så direkt var han där. Pillebo Kruhur.
Egentligen så heter jag Pillebo Kruhur på gaeliska. men det är inga...
Vad heter du, sa du?
Pillebo Kruhur heter jag på engelska.
Och påminner mig om att det är så här de jobbar. Det är lite anchoring. Man börjar med något hutlöst. Och så backar man, för då får man i alla fall igenom något annat. Hur ser du på det här? Vad innebär det här? Är det bara liksom...
Förhandlingsteknik?
Ah, precis.
Ja, nej, men det är ju att liksom analysera det. Är, lite...
är det stort att de säger nej?
Nej, det är det inte. Inte för mig, för att de är Sydamerika står, vad du kallar det, jag bara fotbollskonfederation, säger jag. Men de har ju tidigare varit väldigt tydliga att de är emot. Egentligen är det ju liksom... Europa och Sydamerika är emot det här. Och sen så har det väl blivit lite splittring i leden både i Asien och Afrika mot Infantino. Jag tror att i FIFA-basen Gianni Infantino, han ville detta därför att han vill på något sätt skapa mer intäkter. De har bara ett intäktsben, det är ett VM var fjärde år. UEFA har ju EM och Champions League och liksom har ju varit skickligare på att bygga EM, så att EM faktiskt är en sån kassako. Och det är liksom en del av den här maktkampen. Jag tror att de verkligen vill det. Sen tror inte jag att han... Jag tror att han trodde att han skulle kunna kuppa igenom det. Och nu försöker de väl rädda det. Och de gav ju klubblags-VM, fick ju Förenade Arabemiraten. Det är ju också ett annat av hans projekt, det här att utöka klubblags-VM för att försöka få in mer intäkter. Allt handlar om pengar som vanligt, och rätt cyniskt och deprimerande när man tittar in i det på det sättet.
Så Brasiliens och Argentinas tydliga nej till det här tror inte du påverkar utgången? Vi kommer börja spela VM vartannat år från och med 2030?
Nej, det jag är inte säker på det, utan det pågår ju en kamp, och det är klart att Brasilien och Argentina, de väger ju tyngre kanske på ett sätt än hela Sydamerika ihop, eftersom de är med VM-titlar och tradition, och att många länder kanske jag tror att det är lättare för länder i Afrika och Asien att lyssna på Brasilien och Argentina än att de lyssnar på Tyskland och England och Frankrike. Eller nu har Frankrike faktiskt öppnat för att de kanske vill vara med på två VM, eller VM vartannat år. Det här är ju liksom en värld av speglar, skuggor, rök, och man vet inte vem man kan lita på. Jag tror det är långt ifrån säkert att det blir VM vartannat år, därför att det är så många som är emot, och de försöker ju naturligtvis köra ihop sitt motstånd, och Infantino vill ju att det skulle vara omröstning redan i december. Det är väl klart att det inte blir omröstning i december i den här frågan, och det man önskar är ju kanske att spelarna Och då menar inte gamla spelarprofiler som FIFA flyger ner till Qatar och winar och dinar och sen är de med och stöttar FIFAs förslag. Utan jag menar de spelarna som är aktiva idag. Det är ju de man kanske hade velat höra med och även med tränarna. Och man behöver ta ett grepp kring hela matchkalendern som ju är överbokad. Men jag tror att FIFA ser bara sitt eget, tyvärr.
Och om jag då frågar dig lite liksom på ja eller nej maner, är det oundvikligt med VM vartannat år? Det är bara en tidsfråga om när. Eller kan motståndet stå emot och vi har 20, 30, 40, 50 år framöver med VM fortsatt vart fjärde år?
Jag tror inte man kan tala om så långa tidsepoker därför att vi får ju ändå liksom, om man läser in sig lite på VM och EM-historien så har det ju hänt så mycket under resans gång och egentligen på rätt korta sjok. Och jag skrev min fredagskrönika om att för mig liksom, jag var en av få som tyckte att ja, men jag förstår att man utökar VM till 48 länder från 2026 därför rent. Det är ju liksom koloniala strukturer som gör att Europa har så många platser. Och det är klart att Europa dominerar VM för att vi har struktur, vi har pengar, vi har allting annat. Det har varit svårt att få igång det på andra kontinenter. Jag menar att det var ju fram till, är det 98 som Afrika får 5 platser. Innan det hade man 3 platser.
Europa har 14.
13 eller 14
beroende på värdland.
Ja, precis. Det var 13 när Ryssland hade så de har 14. Och de ska få utöka till 16 när man utökar. Men de andra, Asien och Afrika, får ju många fler. Jag förstår att när FIFA har vuxit till 211 länder att man måste utöka. Det är på samma sätt som att EM har vuxit så mycket för att ja, men plötsligt har UEFA 55 medlemsländer. I början av 90-talet när det var EM i Sverige 92 och 8 deltagande länder, då var det lite över 30 länder som var medlemmar i UEFA. Jag fattar att man måste utöka och just i VM så är det koloniala strukturer som inte alltid är så smickrande för Europa. Därför så kan inte jag bara helt avfärda liksom de invändningarna som man kommer från Afrika. Ja, men vi får knappt någon chans. Det är liksom 54 länder eller 55 länder i Afrika som är medlemmar i FIFA som tävlar om 5 platser. Alltså snacka om nålsöga. Mm.
2026 så delar ju Mexiko, USA och Kanada på VM. Det är fortfarande in the dark med 2030. När kommer det beslutet? Och vilka står det mellan?
Det är ju, dels är väl Marocko är väl med någon konstellation. Jag tror att Spanien, Portugal är väl någon konstellation. England, Irland är en konstellation. Just nu pågår liksom det där, den där kampen. Det talas även om Saudiarabien. Så att
men det kan ju inte bli Saudi.
Kina, det är många. Sen så finns det ju då de finkännarna menar att 100 år efter det första VM:et spelades i Uruguay så måste fotbollen återvända till Sydamerika med bas i Uruguay men spelas i några andra länder. Så att svårt att veta helt enkelt. Den kampen pågår liksom. Mm.
Vad hoppas du på?
Jag har varit taggad Montevideo. På Uruguay.
Montevideo,
exakt. Ner och käka kött. Det är lätt trevligt.
Ja, och på något sätt så kan man ju gilla den historiken 100 år efter att det hade varit rimligt att de fick det för att på något sätt hedra det. Men det är många som är i den kön. Det enda vi vet är att det kommer inte gå i Norden.
Blir lätt att...
Det kommer väl aldrig mer spelas fotbolls-VM i närheten av Norden?
Det känns som att de byter. De ville ju först ha dam-VM 2027. Men nu verkar de gå för EM 2025 istället. Och med tanke på att Karl-Erik Nilsson sitter som första vicepresident i UEFAs exekutivkommitté och det är så det går till, så har väl Norden goda chanser att få det. För att när Alexander Šeferin blev UEFA-boss så var faktiskt löftet att Norden som tack för sitt tidiga stöd till honom skulle försöka antingen EM 2024 eller 2028. Och Tyskland som också var tidigt ute, de skulle också få ett av de mästerskapen. Tyskland fick 2024. Det har norska magasinet Josimar dragit fram. Det förnekar ju naturligtvis gubbarna i toppen, men man vet ju att...
Så var det.
För att de sa att Norden får ena EM och Tyskland får det andra. Och Tyskland har redan fått 2024. Men däremot så, det var nog bara Sverige som var riktigt intresserade av att arrangera herr-EM. De andra, man måste ha en finalarena på 60 000 och större arenor än vad Norden har helt enkelt. För mästerskapet har ju svällt så mycket. Det är ju 24 länder som är med i ett EM numera. Därför har man riktat in sig på mästerskap för damer helt enkelt istället. För att det är mer rimligt att man kan härbärgera. Och nu ser det ut som att man går stenhårt för EM 2025 för damer. Och Stockholms kommun var ju nyligen ute och sa att man stöttar med pengar.
Men då undrar jag två saker. För att EM 2028 är ju ännu närmare i tiden än 2030, alltså VM för herrar. Vart tar 28 EM vägen då?
Det är också lite öppet fortfarande och jag hade behövt läsa på för att kunna svara på det. Jag tror att det finns en typ Rumänien, Bulgarien, någon,
det,
fyra
någon
länder där och man har ju öppnat, man har sagt det.
Kroatien?
Att, ja, det kan det vara. Man har sagt att fler länder får arrangera mästerskap, inga problem. Men man kommer bara ge två platser till de som arrangerar. Mm. Man kan inte ge liksom fyra platser.
De bråkar om det då.
Ja, precis. Och där tror jag att de som är intresserade av VM 2030 kan nog vara med där inne också. Om det är Spanien, Portugal, England, Irland kanske pratat om det också.
Min andra fråga var det här EM:et som vi precis kommer ifrån över hela kontinenten. Var det bara Platinis grej och det är dött nu? Eller kommer vi se det någon mer gång?
Nej, jag tror aldrig man kommer se det. Jag tror att alla insåg att det blev fel. Det beslutet togs ju, hävdar jag, på bakfyllan i Kiev. Där han sa ju själv att han druckit vodka. Han kom ner på presskonferensen dagen innan finalen i Kiev. Och så bara drog han detta. Och det var ju ingen som visste. Ingen visste, det var en total nyhet liksom att men det ska delas på hela. Och då var ju skälet att det var några år efter finanskrisen, många länder var osäkra. Frankrike hade vunnit med Platini, konstigt nog som UEFA-president fransman, då hade Frankrike vunnit EM 2016. Turkarna var otroligt besvikna. Då hade Platini lovat Turkiet, ni får det. 2020.
Satt en rävsax där.
Ja, men då var ju Turkiet också så att vi ska inte bara ha EM, vi söker OS 2020 också, sommar-OS. Och det gillade inte Platini. Så då sa han till Turkiet, ni får stryka era OS-ansökningar. Men det vägrade de göra. Och då bara bestämde han, då fanns det inget annat alternativ. Då bara bestämde han att det här, nu kör vi på det andra alternativet.
Sen fick ju sommarens mästerskap lida jävligt mycket av pandemin. Alltså med både flytt och sen att det var som det var med restriktioner och PCR-test och resning.
Och även framtida mästerskap kanske.
Absolut, jag menar bara att hade det varit normala förhållanden i världen så kanske det hade blivit en större succé än vad det blev.
Ja, sen tror jag att en aspekt som jag kan skämmas att jag inte ställde frågor om där i Kiev var ju klimatet. Men klimatet var inte en sån högaktuell fråga 2012 och det får jag väl grämma mig över. Men det var ju ingen som ställde utan det handlade mer bara om att men liksom, hur ska supportarna komma? Ja, men det finns lågprisflygbolag, sa Platini. Så att det var en annan tid tyvärr. Ja.
Hörrni, vi ska börja avrunda. Slå på C-more på söndag. Då är det fotbollssöndag i Europa precis som vanligt. Vi har huvudfokus på Roma mot Milan. Mourinho mot Zlatan än en gång. Vilken jävla drabbning det kan bli. Och sen så rullar ju Champions Leagues gruppspel vidare nästa vecka, tisdag och onsdag. Den fjärde i ordningen. Olof ska till både Malmö och Liverpool, va?
Ja, så är det. Börjar med Malmö på måndag inför Malmö-Chelsea och sen är det Liverpool-Atletico Madrid. Så att det blir spännande.
Det är en ganska rolig arbetsvecka.
Absolut. Jag klagar verkligen inte. Så att det blir kul.
Sen så såg jag någonting i min ögonvrå här att du ville plugga och puffa för något mer.
Ja, jag skulle ju ha en fråga.
Just det.
Om man skulle vinna min bok.
Och man ska inte kunna googla sig till svaret.
Ska man inte kunna googla sig till svaret?
För att det är svårt.
Det är otroligt. Allt,
kan du Google?
Allt finns ju på Google.
Låt Olof ställa frågan.
Alltså, jag tänker mer att du får köra någon slags här röda tråden. Vad är den röda tråden mellan...
Vad hade
mellan...
du tänkt nu, Olof? Jag vill höra vad han har tänkt.
Först hade jag tänkt att svara på att... men den är ändå lite knivig.
Men om man kan googla sig till den så
men
kan man
googla. Låt oss lyssna nu.
Ja, men jag tänkte att man skulle vilja ha hemmaarenan för det lag som Landskrona Boys mötte i UEFA-cupen på 70-talet. Då är det ändå lite, men det är för enkelt att googla sig fram till. Ja. Det var Portman Road och Ipswich, 5-0 blev det.
Då tycker jag istället att alltså, du får nästan på volley här gnugga fram en röd tråd mellan
Portman Road,
Mats Olsson, Degerfors.
Portman Road.
Ja, men ska det vara Portman Road?
Men varför inte?
Nej, men det kan inte vara. Det kan inte vara. Då är vi ju redan på Ipswich. Mats Olsson, Degerfors och Zlatan.
Mats Olsson, Degerfors och Zlatan. Då,
det finns en röd tråd där.
Ja, det finns en röd tråd och det finns en... jag vill ha en... den röda tråden är en reporter.
Okej, okay. Fan vad kul. Härligt.
Jag nämnde den reportern.
Ja, de tre första som har rätt svar i våran Instagram-kommentars-feed på söndag kväll vinner och så kan vi förkunna det i måndagstutto.
Så är det.
Ja, härligt.
Underbart. Thomas är på väg till Florens.
Ja.
Härligt.
Ja, det blir trevligt. Resa lite.
Du har ju fan inte varit i Italien på, det måste vara 2 år.
Ja, det så är det.
Vad cravar du mest? Nej, vad är det men... första du ska inmundiga?
Ja, nej, men det blir ju en Lampredotto utanför Artemio Franchi.
Komagekebabben.
Exakt, vi kommer till Florens sent med, du vet, nu har Stella blivit så stor så hon ska ha kompis med sig och så vidare. Så att vi är ett helt gäng som åker. Och sen landar vi sent på lördagen så att vi går mer eller mindre upp på söndag, käkar frukost och går upp till arenan för det är 15.00 match. Så det första jag ska inmundiga blir ju då en Lampredotto som alltså är komage som har legat och sjudit i några dagar. Så sen hackas upp likt en kebab, läggs i bröd med stark sås och lite lök och sådär. Jävligt gott är det.
Isbergssallad?
Ingen isbergssallad.
Starka såsen?
Lite. Starka såsen är med. Goda brödet är med.
Förutom komage låter det gott.
Men det är gott. Det är en fina del, den mörka delen av komagen. Okay. Alltså. Det är smarrigt.
Är det spezia hemma va?
Spezia hemma.
Säkert tre. Det är ju precis det man vill säga.
Nico Gonzalez gick sönder. Det var ju tråkigt. Eller covid fick han. Och då finns det ingen chans att han kommer vara med. Nej. Han har säkert smittat någon annan jävel i laget också. Så att, ja, vi får se vilket lag Fiorentina står.
Och vem tar straffarna?
Det blir ju Bonaventura kanske.
Mm. Biragi tog den.
Nej, vet du vad? Vlahovic tar dem ju såklart. Han ska ju göra så många mål som möjligt. Nej, men han spelar. Han gjorde ju en fantastisk
Jag
vet, men jag tror att han tar dem i alla fall. Jag tror att det löser sig.
Nu har han liksom kommit till sina rätta sinnen.
Ja, precis. Jag tror att hela den där situationen, man tycker om honom för mycket i Florens. Det har ju varit stökigt nu de senaste dagarna, eller senaste veckorna. Men jag tror att man omfamnar honom, precis som man gjorde med Montolivo ett tag under hans sista år i Fiorentina. Så att jag tror att det kanske blir då en grej att han, som ni får prata om i Fotbollssöndag i Europa. Om ni vill prata med Florens, det är bara ringa. Finns på FaceTime, gubbar.
Ja, men underbart. Ja. Det var någonting jag skulle säga. Jo, på tal om tre säkra.
Eller är personen och grata på alla tv-hus och stora mediehus?
Inte om jag får bestämma.
Nej, okej.
Norwich Matteoni borta, Carrow Road.
Det är sån jävla ångest.
Inte
nu.
Kan väl ens Leeds bomma segern där?
Nu går allting fel. Fast det var så jävla gött att Joe Gallard hoppade in mot Wolves och vände matchen. Han var inte lika bra mot Arsenal i ligacupen, men skit i ligacupen, den vaskar vi. Det är Premier League hänga kvar som gäller. De får i varje fall inte förlora, men det tror jag att de kan göra. Det är riktigt mörka moln som cirklar kring Ellen Road.
Men det är väl alltid lite uppförsbacke i din värld, om jag känner dig rätt.
Absolut, fast nu är det mer än vanligt med just Leeds. Däremot Landskrona Boys, de lutar lite neråt. De har ändå lite hopp om kvalstrid och pressa som nykomlingar i Superettan. Det gillar man.
Lite hopp om kvalstrid.
Kul med Värnamo, eller?
Ja, men det är det ju. Det måste man ju ändå säga. Jag gillar ju Jonas Tern, en tjurig jävel. Man har ju inte velat jobba med honom antagligen för att han vill göra det på sitt sätt. Men jag måste beundra sånt riktigt. Som vågar gå sin egen väg, som skiter i alla andra och som gör sådana avtryck. Jag menar, första gången han var i Värnamo och nu också. Jag menar, det är ju bara att lyfta på hatten och att inte Svenska fotbollförbundet är där nere. Jag säger inte att de ska ta in honom. Men bara tanka honom på, för det är han så generös att bjuda på. Vad är det du gör? Vad är det du, hur tänker du så?
Positionerar han sig inte... verksamhet hela Värnamo väl?
Ja?
Ja, men positionerar han sig inte också med de här resultaten? Som att man kan inte tycka, tro eller tänka något annat än att Jonas Tern är otroligt bra på att liksom kanalisera ut sin otroliga fotbollskunskap.
Men det är väl inte bara begränsat till A-laget utan det är väl hela verksamheten?
Ja, han var hela verksamheten, sen gick han över till A-laget. Och,
ja. Lämnat arven då?
Ja, på något sätt. Men jag menar, han är ju, då han blev ovän första gången. Han var i Värnamo och tog fram dem, Claesson, Simon Tern och Joe Buffo, massa, Sadik och ja, ett helt gäng elitspelare. Sen så blev han ju ovän, de var oense om ersättningen och då bara lämnade han. Och sen så drog han ett streck över det några år senare och kom tillbaka och gjort den här resan. Nej, det är bara... Jag är otroligt imponerad med, av honom. Och om ni inte har läst den, googla upp Johan Esk var och träffade honom. Fantastisk intervju i DN med Jonas Tern som bjuder på en del av honom.
Härligt.
Om uppförsbacken kan bli lite brantare så ser jag att fotbollskanalen har skickat ut att Liverpool närmar sig ett bud
Calvin
på
Phillips,
Calvin Phillips.
Ja, jag vet.
Men det hade du koll på.
Ja, det hade jag koll på. Det har jag sett. Nej, men de ryktena finns ju. Han har ett par kvar. Ska de förlänga eller inte? Och det är ju samma snack om Rafinha och...
Nej, men jag ändå håller på att gratulera. Gratulera till min gode vän Engelmark som är ass i BP som har gått upp i Elitettan.
Ja, Superettan. Där hör de hemma.
Superettan, Elitettan.
Elitettan.
Nej, är för mycket idag.
Då eller för mycket. Alltså, det grattiset ska jag också spela över på Gustav Sandberg Magnusson. Lagkaptenen, veteranen
som har åkt i den
som
hissen.
Som nu måste vara den fotbollsspelare, kanske i hela Europa, som har varit med om flest serieskiftningar från liksom, säsong till säsong. Alltså jag tror att han har varit i Allsvenskan 3 gånger, Superettan 6 gånger, Norrettan 2 gånger.
Samtidigt drar ett jävla säljlass borta på Nike också.
Ja, så är det. Hörrni, vi hörs igen på måndag. Då blir det distanstutto då från Florens och Stockholm.
Mm.
Ha det så jävla trevligt med familjen och tjejerna och njut av Lampredotton.
Mm.
Du och jag, Olof, vi ses väl redan på söndag?
Vi ses på söndag, ja. Och sen hörs vi på tisdag och onsdag.
Mm. Precis. Och vi ses gärna tillsammans med er som kollar på Fotbollssöndag Europa. Så att väl mött där. Ta hand om varandra. Du brukar ju få avsluta med en låt, men jag tänkte faktiskt sno den från dig idag. Jag har nämligen...
Du verkar rucka på gamla regler.
Ja, jag har förlorat mig i ett nytt musikaliskt projekt. Ett band som heter Mor.
Mm-hmm. Okay.
Bildat en fusion då mellan Mapei, otroliga Mapei, Thomas Rorschach.
Inte kakelföretaget Mapei från Emilia.
Inte Sassolos liksom hörnsten. Nej, okay. I det klubbygget. Utan Mapei, Thomas Rorschach och Fredrik Okazaki. Han är väl både musikproducent och trummis, tror jag, till Robin. De har bildat ett band som heter Mor. Det är väl Mapei, Okazaki, Rorschach då.
Aha.
Och deras låt Spitfire släpptes här för några dagar sedan. Den är helt jävla otrolig.
Den ska jag lyssna på. Och ni som ändå vill ha mitt låttips som jag hade valt ut.
Tack.
Det var ju gruppen Solen med Gävle som är magi. Det är helt annan musik, men det är också magi.
Okej, bra.
Kimpa får välja.
Ja.
Nej, nu kommer Spitfire med mor.
Han är programledare, du vet. Han har fått
programledarsjukan nu.
Fan vad kul att du kom hit igen, Olof. Vi
tack
syns
själv.
Snart igen. Ciao tutti, ta hand om varandra. Trevlig helg. Hej. Speeding down the highway.